Hej, hallå och jag hoppas att allting är bra med dig. Det har blivit dags för ytterligare ett avsnitt av Total Liverpools podd. Och med mig i vanlig ordning är Thomas Nygren, välkommen.
Tack så mycket.
Och Per Kvist, god kväll, välkommen. God dag.
Hallå, hallå, tack, tack.
Och idag så kan vi äntligen ha första avsnittet av när säsongen har startat. Transferfönster har avslutat, de fem första matcherna i Premier League har startat, Champions League har startat, det var det första landslagsuppehållet också för den delen. Och vi ska prata lite om hur har säsongsinledningen varit. Transferfönstret har ju som sagt varit stängt, det blev inte så där jättemånga stora överraskningar. Vi har varit på vippen och fått uppleva ett rejält genombrott. Tyvärr följdes det här genombrottet i princip av ett benbrott också. Det är Harvey Elliott vi pratar om. Och vi ska prata lite om honom också, vad vi tror framtiden ser ut för honom. Vi ska såklart också se tillbaka på en tidigare Liverpool, kanske profil, som lämnade Liverpool och var huserar den här personen nu, eller var huserar den här personen nu. Och så ska vi titta framåt, en månad framåt ungefär. Det är en mängd intressanta matcher som står på Liverpools program, både i Europa och i ligan. Och sen har vi en topp 5-lista med, ja, vad det den handlar om, det kommer du att veta senare. Men nu tycker jag att vi drar igång. Känner ni redo för att starta upp det här avsnittet?
Jajamän.
Per?
Yes.
Ja,
yes,
då kör vi. Fem matcher har spelats nu för Liverpool. Och när vi tittar i tabellen just nu så är Liverpool på en delad första plats i tabellen. Fyra vinster och en oavgjord match har det blivit. Hur tycker ni att Liverpool har skött sig nu när truppen är intakt för en gångs skull?
Jag tycker att man har gjort en jättefin säsongsinledning faktiskt. De fem ligamatcherna som har spelats har ju varit, först och främst till skillnad från förra säsongen, så har det varit roligt att titta på fotboll igen. Publiken har kommit, det känns som att den använder energi på planen också, som att många spelare har väntat på det här. Vi har fått tillbaka spelare i backlinjen som gör att vi kan spela på ett sätt som Liverpool har varit framgångsrika med. Det är ju ett helt annat lag nu än vad det var när vi en bit in i förra säsongen. Så jag tycker att det har sett väldigt, väldigt bra ut. Har vi släppt in ett mål på fem matcher, bortsett från att vi inte riktigt fick igång spelet i andra halvlek där mot Chelsea, så har vi ju varit bra. Svagaste insatsen var väl egentligen mot Crystal Palace igår. Den vinner vi ändå med 3-0 tack vare bra spel på fasta situationer och trygg defensiv. Jag tycker att vi ser mer och mer ut som det här Liverpool som sprang igenom serien utan några större problem innan pandemin kom. Så jag känner mig väldigt optimistisk kring den här säsongsinledningen.
Är allting tack vare Van Dijk, som väl egentligen är, ja, man tippar också kommer tillbaka, men Alisson var ju med förra säsongen, Fabinho också. Men är Van Dijk så viktig för Liverpools stabilitet och hela spel? Eller vad säger du, Per?
Jo, men det skulle jag nog ändå säga att han är. Sen ska man ju komma ihåg att förra säsongen var det många matcher där man spelade, ja, man saknade flera ordinarie mittbackar. Det var inte bara Van Dijk. Det är ju klart att det var otroligt tungt att inte ha honom, men vi hade ju heller inte Matip och Joe Gomez många matcher. Så att det är ju väldigt, väldigt stor skillnad mot hur det har varit nu. Och det kan man ju se ganska enkelt, att defensiven sitter ju på ett helt annat sätt nu. Liverpool har ju faktiskt bara släppt in ett mål på de första fem ligamatcherna mot de här mindre klubbarna, Norwich, Burnley, Leeds, Crystal Palace. De spelar ju på helt olika sätt, men gemensamt för alla matcherna är ju att Liverpool har hållit nollan och lyckats göra några mål framåt. Såklart, så att det är ju klart att han är otroligt viktig. Men jag skulle väl ändå säga om den här inledningen, även om den är otroligt positiv och man har fått de här programenliga segrarna, så är det ju ändå, man har vunnit 4 av 5 matcher, men det är ändå 4 motståndare som man ska besegra och man ska vara där uppe i toppen. Så att vi har ju inte tagit 3 poängare mot mot de andra topplagarna än, men det kommer säkert senare.
Man kan ju också bara lägga in det att om man tittar på de här matcherna under föregående säsongen så Leeds borta, blev kryss. Vi hade Burnley hemma, torsk. Chelsea hemma, torsk. Och det är en av matcher som vi har tagit 7 poäng i nu. Så vi kan ju redan nu slå fast att vi kommer få en högre poängsumma än förra säsongen, tror jag. Och det är inte jag den som brukar sticka ut hakan på ett optimistiskt sätt så här tidigt på säsongen. Jag skulle också vilja lägga till, det är ju klart Van Dijk, Matip, Gomes tillbaka, det är ju såklart en del i det här. Men så tycker jag också man ser överlag en helt annan energi i spelet. Det här pressspelet som vi har, som vi har klarat på ett helt annat sätt under säsongsinledningen nu än i fjol. Det är klart att vi blev lite mer passiva i takt med att vi blev av med 1, 2, 3, 4, 5, 6 mittbackar förra året. Att till slut så måste man ju anpassa spelet efter att mittbacken heter Rhys Williams och inte Van Dijk. Nu spelar vi med en helt annan energi, vågar ligga på mer. Båda ytterbackarna går med upp på ett sätt som inte vi gjorde förra säsongen. Så givetvis som Pelle är inne på är ju helt rätt. Vi har ju inte ställt sig mot några titelkandidater riktigt förutom mot Chelsea då. Så det kommer ju några matcher framöver mot både City och United som vi får se ännu mer om hur bra det här laget är. Men jag känner mig väldigt nöjd med det som de har visat hittills.
En positiv inledning, alltså Liverpool har ju spelat 5 matcher mot Norwich 3-0, Burnley 2-0, Chelsea 1-1, Leeds 3-0 och sen senast Crystal Palace med 3-0. Och sen har man hunnit med att spela i Europaspelet i Champions League. Är det någonting ni tar med er därifrån? 3-2 hemma mot Milan, ett ganska välbekant resultat känns det som ändå, mot just Milan i Champions League, att man vinner med, ja, hamnar underläge och sådana saker. Vad är det, tar ni med någonting ifrån Champions League-matchen eller är det för tidigt?
Jag tycker väl ändå att man kan ta med sig en del saker, och först och främst då kände man ju verkligen att Liverpool var ju klasser bättre än Milan över 90 minuter. De har ju visserligen nedmonterat sitt lag successivt de senaste 5-10 åren och blivit lite bättre nu på slutet. Men jag hade väl inte riktigt trott att det skulle vara så stor skillnad. Det kändes ju som att det hade kunnat bli 6-0 i den här matchen. Men sen tar jag väl också med mig det här att man kan inte slappna av i 5 minuter ens. Även om man möter ett lag som är sämre så är de tillräckligt bra för att kunna utnyttja om du slappnar av helt enkelt. För det kändes ju som att spelarna nästan slappade till lite och vissa spelare joggade hemåt och så i situationer där de verkligen borde ha rushat, och man blev ju straffade rejält då av Milan. Så jag tar väl med mig det också att man, ja, även om man är bättre så måste man ha rätt attityd för att vinna de här matcherna, och man kan inte hålla på att slappna av så här, man blir straffade.
Nu vann ju Liverpool då hemmamatchen mot Milan. Man har spelat av sina totalt sex matcher som har spelat 4 stycken på hemmaplan. Så att man ska ju krävt att man ska ha vunnit en hel del matcher. Men av det spelet ni har sett, med tanke på att en av Liverpools mest tongivande spelare under de senaste åren har lämnat, Wijnaldum har ju lämnat klubben, saknas han?
Jag tyckte i de första matcherna på säsongen att vi hade lite svårt att få till balansen på mittfältet. Det kändes som att vi hade inte riktigt klart för oss hur vi skulle ersätta Wijnaldum. Han startade nästan varenda match, han var ju aldrig skadad. Även om han inte alltid märktes jättemycket så var han ju alltid där. Men jag tycker att vi har fått mer och mer ordning på det de senaste omgångarna. Främst just att få in Fabinho som defensiv mittfältare istället för honom i backlinjen är ju... Det är ju en vägvinnande lösning, för han har varit fantastisk under säsongsinledningen. Jag tycker också att det är intressant att se Henderson lite mer framskjuten. Nu fick han ju göra mål mot Milan, han var även med och bidrog en hel del offensivt mot Crystal Palace, även om inte det blev några poäng av honom. Och vi vet ju sen åren tidigare att han kan ju faktiskt vara ett hot framåt med sina djupledslöpningar. Så det känns som att man börjar få till det mer och mer i alla fall, men... Det är väl fortfarande den tredje positionen på mittfältet som egentligen var Wijnaldums. Som det känns lite oklart vem som kommer att göra till sin. För jag tycker inte att varken Thiago eller Keita har, de har ju absolut inte varit dåliga, men det är inte heller så att de har tagit den där platsen med bägge händerna och sprungit iväg. Och det säger ändå en hel del att när vi ställs emot Chelsea som ska vara en titelkandidat, så är det Harvey Elliott som har den tredje platsen. Och det tror jag inte att så många hade räknat på förhand.
Nej, och när vi ändå är inne på just Harvey Elliott, det höll på att bli ett rejält genombrott för Harvey Elliott. Fortfarande tonåring, men i matchen mot Leeds så, ja, en allvarlig skada, någon form av benbrott av något slag. Vad är era tankar om honom just nu, som han har spelat, Per?
Jo, men det har ju sett jättebra ut, och han måste ju vara otroligt bra på träningarna eftersom han har fått det här förtroendet av Klopp uppe på det, så att säga. Han har ju snabba fötter, snabb tanke, bra teknik. Han tar ju bra beslut. Han kan ju spela svårt och avgörande passningar, men han har inte den här dumma angelägenheten som en del spelare har att försöka det precis hela tiden. Han kan ju så att säga spela enkelt när det behövs. Sen är det ju klart att han är ju inte helt komplett än i allt, såklart. Och han har ju dessutom spelat på en position som han egentligen inte är van på. Och det är ju nästan det som är mest imponerande i det här, att han tog den positionen. Som Thomas var inne på, så finns det ju alternativ där. En spelare som Naby Keita till exempel blev ju, och man kanske inte kan säga bortkonkurrerad på riktigt, men på väldigt kort sikt där blev han ju faktiskt bortkonkurrerad av Harvey Elliott. Och det känns ju, ja, det gör ju ont i själen när man ser spelare skadas på det där sättet. Det gäller ju egentligen även motståndarspelare, men det är klart att det gäller ännu mer när det är en egen spelare och en ung spelare som Harvey Elliott där, även om man såklart har bäst läkekött när man är ung. Så att han har ju goda möjligheter att komma tillbaka.
Hur allvarlig är en sån här skada egentligen? Alltså, Harvey Elliott är ju en, i alla fall det lilla jag har sett av honom, en ganska explosiv spelare ändå. Till skillnad från Thiago som kanske inte rör sig lika mycket, lika explosivt. Men just att få en sån typ av skada som han har fått. Vi har ju sett Ronaldo, den brasilianske Ronaldo, som fick ändra om hela sitt spel på grund av långtidsskador. Nu var det visserligen knäskador. Lucas Leiva åkte också på skador som förändrade hans sätt att spela en hel del. Tror ni att vi kommer att få se samma Harvey Elliott när han kommer tillbaka efter en sån här skada?
Jag tror att jag tror inte vi behöver oroa så mycket. Det lät ju ändå på rapporterna som att det kanske inte var så farligt som det först. Så gud, han har ju behövt opereras och så, men det som klubben har pratat utåt är att han kommer att vara med igen den här säsongen. Min första tanken är att, nu såg inte jag smällen speciellt bra, men när man läste om vad som hade hänt så var ju min första tanke Thomas Brolin. Och vi vet ju alla att han kom ju inte tillbaka som samma spelare. Tänk att han kanske inte heller hade samma psyke som Harvey Elliott, var en annan period i karriären och sådär. Så det är svårt att jämföra spelare och spelare, och så är det ju ganska länge sedan. Ja, men jag tror att vi kommer att se Harvey Elliott precis så här bra om ett år också, när vi drar igång nästa säsong. Sen är frågan hur mycket han hinner vara med och bidra i år. Men jag är inte så orolig för hans framtid, utan jag tror att han kommer komma tillbaka stark.
Ja, det är ju en intressant detalj det där med Harvey Elliott och snabbhet. Det finns en djup intervju på Athletic faktiskt där han pratar ganska mycket om sin, att han har verkligen tränat målmedvetet väldigt länge. Och en av de sakerna som han verkligen har tränat målmedvetet på de senaste åren, det är faktiskt att bli snabbare, att bli exklusivare. För att han identifierade det som en, ja, kanske inte bara han, jag antar att han fick råd av tränare, de identifierade det som en svaghet för några år sedan faktiskt i hans spel, att han inte hade den här snabbheten som man behöver på högsta nivå. Så han har jobbat väldigt mycket med det, väldigt målmedvetet med att bli snabbare, explosivare. Så att det är ju klart det måste kännas surt då, ja, det är surt oavsett, men ännu surare att få ett sånt här bakslag. Men det betyder ju också att han har det i sig på något sätt, både kunskapen och viljan att bli träna explosiviteten, så att han kommer nog fortsätta med det och steppa upp det för att komma tillbaka dit han, där han var.
Jag tycker en sak som imponerar på mig väldigt mycket med Harvey Elliott de här matcherna, att han känns väldigt snabb i tanken, att han, när han ska gå framåt så går han liksom framåt med första touchen och vänder åt rätt håll, och han vet också när han inte ska gå framåt, utan han kanske spelar tillbaka, tar lite lugnt. Han är inte en sån där som förhastar sig som man kan se unga spelare göra annars, utan han känns väldigt rapp, liksom rapp i tanken och vet när han ska göra vad. Och när han väl bestämmer sig för att göra någonting offensivt, så då gör han det rakt. Det är inga liksom, inga krusiduller, utan han är, nej, han känns väldigt spännande tycker jag. Det var så otroligt tråkigt att se honom få kliva av, för det kommer ju en period nu med mycket matcher. Det hade varit väldigt roligt att se honom mer, och det hade vi fått göra, för han har ju fått ett enormt förtroende från Klopp. Så ja, det var skittråkigt var det, men vi kommer att få se mer av honom.
Han har ju framtiden för sig, kan man ju lugnt säga i alla fall, och det var väl då ett tillfälligt bakslag. Men det låter som att han har gjort väldigt bra ifrån sig själv så här inledningsvis. Och innan jag tycker att vi lämnar den här säsongsinledningen, så att vi kan diskutera lite utropstecken och frågetecken. Och det låter ju som att Harvey Elliott i alla fall har goda chanser att bli total Liverpools utropstecken i den här säsongsinledningen. Thomas, vem tycker du skulle förtjäna att vara utropstecknet?
Alltså det är många som har varit bra tycker jag, men ofta många av dem är sådana som vi vet vad de går för. En som vi inte visste riktigt vad vi hade inför säsongen, det var ju ändå Tsimikas på vänsterbacken. Och nu har han fått spela en hel del, dels för att Robertson var skadad under början på säsongen, men också för att vi nu helt plötsligt kan rotera lite grann. Och jag tycker att han har imponerat jättemycket. Han har ju en väldigt fin inläggsfot. Han låg ju bakom två av målen med sina hörner igår. Och var med och bidragit offensivt mycket, men också känns han ganska följsam defensivt. Han är inte dålig bakåt. Nu har inte han ställts mot de kanske bästa ytterspringarna i Premier League eller mot de tuffaste anfallarna, men han har skött det väldigt bra defensivt. Han slöar väl till lite grann i skallen mot Norwich i första omgången där, men samtidigt, det kan man ju förlåta när det sett så bra ut som det gjort efteråt. Och ja, det känns som att vi har en fullgod ersättare till Andy Robertson de gångerna som han inte är kurant. Och det känns jättepositivt, för 4-5 år sedan sådär, nej tidigare kanske, ja. Sen när Robertson kom in, det var ju den första riktiga vänsterbacken vi hade haft på 2000-talet i stort sett, utöver den skadedrabbade Aurelio. Och nu helt plötsligt har vi två vänsterbackar som jag känner att jag litar på, så det känns nästan lite konstigt.
Per, ska Robertson känna sig lite orolig för att tappa sin plats?
Ja, det är en intressant diskussion faktiskt, och jag har tänkt ganska mycket på det där och diskuterat det med ganska många, för jag kan väl känna att han kanske borde vara det ändå, för att Tsimikas är faktiskt jäkligt vass framåt och hörnorna är dessutom en spetskompetens, och han, som Thomas var inne på, han är bra defensivt, och jag kan väl tycka att Robertson har ju vissa problem i positionsspelet defensivt. Han är ju ofta den som bryter offside-linjen och sådär. Så att nu känner väl jag att visst, Robertson är ju fortfarande, han går ju före, men det är ju väldigt, väldigt jämnt, och om några månader så kan det nog mycket väl vara så att Tsimikas konkurrerar med honom på allvar. Men sen är det ju såklart att det finns ju andra aspekter också. Robertson är ju, han är ju en ledartyp, och han är ju duktig i det här pressspelet, och det känns som att han är duktig på att få igång laget, och dessutom är han ju jäkligt bra offensivt. Men jo, absolut, jag tror nog det, och jag skulle väl säga, jag tror jag sa det förra året också, att Tsimikas är nog efter Robertson den bästa vänsterbacken som vi har haft på många, många år. Han är ju uppenbarligen flera klasser bättre än spelare som Riise, Dosena,
Moreno,
Aurelio. Nej, Moreno, Aurelio var ju bra i och för sig, men han var ju alltid skadad. Men Aurelio var ju en ganska långsam spelare också, även om han hade bra spelsinne och vänsterfot. Så att han är ju, det är ju en jättebra spelare, Tsimikas, så man önskar sig ju en likadan på andra kanten.
Där är ju inte Liverpool riktigt än, och innan vi går vidare till frågetecknen så tänkte jag, glömde ju faktiskt bort Konaté. Är ju Liverpools enda nyförvärv. det här, inför den här säsongen. Hur har han skött sig?
Ja, jag har inte sett så jättemycket av honom. Det var ju i matchen mot Crystal Palace som vi fick se honom på allvar för första gången, och jag tyckte det kändes, lovande. Det var sagt, nu var det ju Benteke han ställdes mot, inte Harry Kane eller någon sån spelare. Men han kändes väldigt följsam med sitt försvarsspel, tycker jag. Precis lite grann som vi inne på med Tsimikas tidigare, att han förivrar sig inte. Vi har ju haft mittbacka tidigare som kanske har varit lite impulsiva i straffområdet, om man ska vara snäll mot Skertl och Lovren.
Saku.
Ja. Vi kommer inte se Konaté klacka genom straffområdet någon gång. Men han kändes väldigt följsam i spelet och trygg med bollen, stark. Det är tidigt än såklart, men får han spela in sig där bredvid Van Dijk, Matip några gånger, så tror jag att vi kommer ha en väldigt bra mittback där. De första 5 minuterna så där såg det lite darrigt ut i passningsspelet, tycker jag. Han och Van Dijk kunde inte riktigt kommunicera som man är van att se Van Dijk och Matip göra. Men när det väl satte sig så såg det jättebra ut. Det är ju en bjässe att ta där bak, och honom och Van Dijk bredvid varandra. Ja, jag skulle ju inte springa in där i alla fall.
Det är många kilo.
Han är ju snabb också.
Som Van Dijk då?
Ja.
Ja, och det som jag känner också är ju att med Van Dijk, Gomez, Konaté, Matip, det är ju många lag som parkerar bussen mot Liverpool, men det som oundvikligen uppstår är ju faktiskt offensiva fasta situationer, hörnor, frisparkar, och det är ju faktiskt väldigt praktiskt att ha några riktiga bjässar då i straffområdet, som Van Dijk, som Matip, som Konaté också, så i den bemärkelsen känns han ju också klockren. Han är ju, om motståndarna slår djupledsbollar är han snabb, om de slår höga bollar är han stark i luften, om man får egna hörnor är han också ett hot offensivt, och han är ju dessutom inte usel direkt med bollen, så att det känns ju som en grym värvning för det här laget.
Så det låter som att han har motsvarat förväntningarna än så länge efter en dryg match i Premier League. Det kommer väl att bli mycket, inte så mycket baserat utlåtande på, men han är kanske inte frågetecknet längre då, Per. Under de här 5 matcherna, den här säsongsinledningen, vi har pratat om Tsimikas som utropstecknet, vem skulle du då se är frågetecknet?
Den som jag måste säga, men som visserligen har en hygglig ursäkt att det hänt mycket i hans liv, det är ju faktiskt inte Oxlade-Chamberlain, för att han har ju gjort en del inhopp, och det känns ju som man kollar på den här gamla filmen Space Jam när de har tagit bort talangen från spelarna. Han känns ju faktiskt helt ur fas, och han känns ju, ur fas är väl det bästa sättet att uttrycka det. Han liksom springer med bollen och har ingen koll vad som händer runt honom, springer rakt in i motståndarbackarna, släpper inte bollen han skarer. Så han är ju verkligen ett frågetecken här i inledningen, och det är ju klart att han har varit mycket skadad och sådär, men nu har ju ändå spelat mycket på försäsongen, och man skulle ju ändå vilja ha av honom att han kan komma in och göra bra inhopp. Att han inte klarar av att vara en startspelare i den här konkurrensen, det kan man väl ändå köpa på något sätt, men just nu känns det som att han går ju inte direkt att använda som inhoppare heller, och det känns ju för dåligt helt enkelt.
Ja, nej, han har gjort några inhopp den här säsongen som varit under all kritik. Precis som du är inne på, Pelle, så tar han ju, han tar ju fler fel beslut än han tar beslut nästan. Det är han bara ner och springer när han borde passa, och han tar avslut där inte ens är en målchans. Och, nej, han, jag vet inte, han skulle behöva lyckas med någonting snart.
Finns det hopp eller är det hopplöst?
Ja, det är väl hopplöst är det ju aldrig. Men det är klart att han skulle behöva göra några bra matcher nu för att få upp självförtroendet lite grann. Och han är ju en poängspelare. Det har han ju varit även om matchen när han har varit dålig tidigare. Då har han i alla fall gjort mål ibland eller assist ibland och sådär. Men nu känns det som att allt det där är borta. Jag skulle kunna tänka mig att han kommer starta mot Norwich i ligacupen till exempel. Det är ju en sån match som man kanske skulle kunna ta tag i spelet igen. För precis som vi var inne på tidigare, det är mycket matcher nu, vi kommer behöva använda truppen. Men han har ju många före sig i rangordningen på mittfältet nu. Det är frågan om inte han är den som står längst ner av dem i A-truppen.
Ja, han har väl ett kontrakt som går ut ganska snart om en säsong eller två. Så att han har ju någonting att spela för också, för sin framtid. Men sammanfattningsvis av säsongsinledningen, är ni nöjda på en skala 1-5? Vad skulle ni ge den?
Jag skulle nog sätta en 4.
Per, vad skulle du göra? Sätta för betyg?
Ja, 4,5. Det enda som saknade är ju att vi skulle ha spöat Chelsea där på en film.
Ja, det blev ju ett insläppt mål där också. I Premier League så är det enda insläppta målet Liverpool har. Vi lämnar den där säsongsinledningen bakom oss och sen så blickar vi, ja vad ska man säga, åt vänster, kanske åt höger, för att se vad som har hänt med en spelare som var med i klubben förr. Och Per, det handlar om en av alla dessa argentinare som Liverpool värvade in, som hade lite svårt med arbetstillstånd, om jag förstår saken rätt.
Ja, alltså den vi ska prata om idag är en argentinare som köptes ifrån Lanus, argentinsk klubb, och kom 2007. Det här var alltså under Rafa Benitez tid, och under den tiden så hade vi en väldigt oförmåga att hitta ytterspringare som var speciellt lyckade. Vi provade med Riera, vi provade att ha Rise där ute ibland, vi provade med Speedy Gonzales där ute och
Köjt.
Ja, vi hade QL. Det var ingen som riktigt lyckades. Och här hade man ju ett hopp om att Sebastian Leto skulle bli lösningen. Jag vet inte, Pelle, vad minns du av Sebastian Leto?
Ja, jag minns egentligen inte jättemycket. Jag minns att det var lite märkligt att Liverpool hade honom och Riera, som var kanske de längsta yttermittfältarna som jag någonsin har sett. Och han var väl vänsterfotad precis som Riera, om jag kommer ihåg rätt. Och sen var det lite skandaler några år senare. Det är väl nästan det mest anmärkningsvärda.
Ja, nej, han kom ju till klubben alltså 2007. Och ja, han satt ju inget jätteavtryck. Han spelade 4 matcher för Liverpool. Och den insatsen under första säsongen med 4 matcher och ingen i Premier League gjorde att han inte fick något arbetstillstånd inför säsongen 2008. Så man fick låna ut honom till Olympiakos. Och medan han var i Olympiakos så kom det intresse från en annan grekisk klubb, nämligen Panathinaikos. Och dit gick han i juli 2009. Så det var en ganska kort sejour som han hade i Liverpool. Även om Liverpool gick, ja, de gick ju plus på honom ekonomiskt, så det var ju ingen jättebra affär. Men han fortsatte i alla fall i Panathinaikos, där han blev något av en ikon kanske att ta i, men han gjorde väldigt bra ifrån sig i Panathinaikos i alla fall, var med och vinna både liga och cup och sådär. Men han lämnade 2013 och då hade han fortfarande problem med lite skador, så det tog ett tag när han lyckades hitta ett nytt kontrakt. Men där, till slut så lyckades han få ett kontrakt med Catania i Serie A, där han lyckades spela 26 matcher och göra 3 mål. Men de åkte ur. Och det gjorde att han helt enkelt drog hem till Lanus igen på lån. Och höll till där innan han gick tillbaka till Panathinaikos inför säsongen 2015. Höll på där fram till 2017. Men därefter så hamnade han i Emirates FC i Gulf League, Förenade Arabemiratens Gulf League, där han spelade 9 matcher innan han la ner. Han hade lite snack med Fulham om att komma dit i januari 2018, men han lyckades inte få något kontrakt. Kan ju också vara arbetstillståndet eller vad det nu var för strul. Han fortsatte i alla fall att försöka få kontrakt på andra ställen. Men i juni 2019 så la han av och slutade som spelare, och inte helt oväntat så blev han tränare i Iran med en klubb som heter Esteghlal FC. Och den här klubben då, den Där fick han träna som andra tränare till en italienare som heter Andrea Stramaccioni. Inget namn som jag var speciellt bekant med, måste jag erkänna. Men tittar man på hans karriär så har han faktiskt varit tränare i Inter under en period mellan 2011 och 2013. Han fick ta över efter att ha varit U19-tränare, så gissningsvis var det någon slags interimlösning. Vissa klubbar har ju en tendens att stapla tränare på hög, och det här kanske var en sån period för Inter. I alla fall så var han där under Stramaccioni under en period, och i somras så fick han ett nytt jobb, också det som andra tränare till Stramaccioni, och det var i Al-Kharafa SC.
Iran fortfarande?
Nej, här hoppade han över till Qatar Stars League. Så Sebastian Leto är nu mer andra tränare i Al-Kharafa SC i Qatar Stars League. Och den här säsongen har de hittills spelat två matcher, vunnit båda, så de har stått på 6 poäng. Delat ligaledning med Al-Duhail och Al-Sadd efter två omgångar. Man har väl kanske inte superkoll på Qatar Stars League. Det är 12 lag med, och Al-Kharafa ligger alltså delad ledning nu. Sebastian Leto, han hade ju inte så jättemycket tränarkarriär innan han kom till den här första klubben, Esteghlal FC. Och det var ju Stracione som tog upp honom där också. Och han hade faktiskt Sebastian Leto som spelare i Panathinaikos. Så gissningsvis var det där de lärde känna varandra, så var därför han plockade upp Leto som assisterande tränare. Och Qatar är ju ett land på tapeten i fotbollsvärlden, med tanke på att vi har ett världsmästerskap som ska spelas där nästa vinter.
Det är mycket som känns konstigt med det mästerskapet.
Ja, det är väl noll saker som känns logiskt med det mästerskapet. Men där håller Sebastian Leto till i alla fall idag, som assisterande tränare i Al-Kharafa SC. Får se om det blir någon titel för honom. Mm. Jag var inne och tittade på truppen de hade, och det var ju inga spelare som var bekanta. Det var utöver enstaka importer, så var det bara spelare från Qatar. Så jag har faktiskt inte så bra koll på vad den här ligan håller för nivå. Jag vet inte heller om den liga där svenska proffs brukar hamna i sånt där. Vissa drar ju till de här länderna inte bara i slutet på karriären, vissa gör ju under klimax på sin karriär också.
Man blir ju lite nyfiken på Qatar och deras fotboll på ett sätt. Jag menar, de ska väl vara med i VM som ett lag, och när man kollar på deras trupp så spelar varenda spelare förutom en i tre olika lag. Al-Sadd, Al-Kharafa eller Al-Duhail. Sen finns det en spelare som spelar Al-Rayyan, men de spelar alltså i tre, förutom ändå fyra, om man räknar alla olika lag, hela truppen, fördelad på fyra olika klubblag från Qatar. Så att man kan ju lugnt säga att det blir inhemska spelare som kommer spela i VM.
Ja, det här Al-Kharafa som han är, de har ju 8 landslagsspelare. Och ja, det är ju imponerande, får man säga.
Det blir ett skyltfönster i alla fall för Qatars liga. Man kan se vad den håller för, i alla fall vad topp skiktet av spelarna i Qatars liga håller för klass. Intressant, ytterligare en tränare då som vi blickar tillbaka på. Någon gång så kanske vi ska ha en topp 5-lista över de bästa tränarna, och jag vet i alla fall redan nu vem som ligger ganska högt upp på en sån spekulativ lista. Naturligtvis den som vi följer ganska ofta. Ja. Och det är inte Sebastian Leto som vi har pratat om idag, utan Igor Biskan. Ja. Hur går det för honom? Sist vi hörde så var det ju ett uttåg i U21-EM.
Ja, men det har varit rätt lugnt sen dess. Han håller på att slicka såren lite grann, kan jag tänka mig, efter det här bittra uttåget mot Spanien. Så de har väl antagligen lite kvalmatcher på gång, kan man ju anta. Så vi får se vad som händer härnäst för Biskan. Men det är ju så att vi vet ju alla hur pass starkt lag de har, och hur pass starkt de har på bänken. Så det dröjer ju inte länge när vi ser dem på en intressant fotbollsplan igen, om nu inte Biskan får något annat jobb tidigare. Det vet man ju inte.
Det är ett sånt, han borde ju vara högvilt vid det här laget. Och styrkan på bänken, ja, då är det framförallt tränarbänken som vi syftar på. Vad som kommer att hända med Igor Bishka, det kommer naturligtvis att följa lite extra här i den här podden. Han har blivit lite av poddens maskott, skulle man kunna säga. Ja, med det sagt så har vi kollat igenom var någon är nu, Sebastian Leto. Vi kanske skulle börja titta framåt redan nu, vad det är som väntar den kommande månaden för Liverpools göromål, om det blir en lika framgångsrik fortsättning på säsongen som inledningen. Jag pratade väldigt sporadiskt om att Liverpool har spelat de flesta sina matcher på hemmaplan, men under den kommande månaden så är det inte lika mycket hemmamatcher. Man kommer att den 21 september då kommer man att spela mot Norwich i ligacupen. Det är en bortamatch, följt av en ligamatch mot Brentford, även det är en bortamatch. Sedan så spelar man Champions League igen mot Porto, även det är en bortamatch. För att sedan blir det ett toppmöte, får man väl misstänka, när man spelar hemma mot Manchester City. Brukar har ju under de senaste säsongerna varit ganska avgörande för hur ligan kommer att sluta. Sen är det återigen ett par bortamatcher. Det är Watford, Atletico Madrid i Champions League då. Och sen den 24 oktober så möter man även Manchester United på bortaplan. Ganska spännande månad, eller vad säger du Per?
Jo, men det kommer bli en jättefin månad det här. Som du säger, både Manchester City och Manchester United är ju riktiga toppmatcher faktiskt. För att det man kan se i Premier League nu är ju att det som tidigare var topp 6 är väl egentligen, eller Big 6 är egentligen Big 4, Top 4. Det är ju fyra klubbar som är avsevärt mycket bättre än de andra. Och där ingår ju både City, United och såklart Liverpool och Chelsea. Så att det kommer ju bli väldigt viktiga matcher i slutändan där, när poängen fördelas bland de högsta.
Men vi kan ju säga redan nu att för en hint som kommer efter Manchester United, det spelar man mot Brighton. Och Brighton just nu ligger faktiskt före Manchester City i tabellen. Brighton hittar vi på en fjärde plats. Så här i alla fall det här datumet när vi spelar in podden den 19 september. Men hur viktig är den här matchen då mot Manchester City, skulle du säga Per?
Ja, det är ju förmodligen den viktigaste matchen i ligan den här säsongen. Både psykologiskt och sportsligt. Men kanske framförallt psykologiskt, för att det känns ju som att om Liverpool skulle spöa City nu när de återigen har köpt spelare för hur mycket som helst, då skulle det ju vara, det skulle ju visa på något sätt att den här kontinuiteten och sparsamheten, som man väl får kalla det relativt sett, att den trots allt kan konkurrera på allvar med City, att vi ändå kan vinna mot dem. Och det är ju någonting som ganska många har tvivlat på, men jag tror ju inte att Klopp och spelarna tvivlar på det, men det skulle vara en enorm boost för fansen, speciellt då Anfield, att vinna den matchen.
Thomas, City, nu stannar vi kvar lite vid Manchester City för att det är ju en ganska stor match. Hur tycker du att City har spelat? Är du imponerad? Så, nu är det ett tag kvar innan de ska mötas, men vad tror du?
Ja, så man känner ju igen City alltså från tidigare år. Det är ju fortfarande väldigt bollsäkra, skapar en hel del målchanser. De har haft lite, ändå några matcher som har haft lite svårare att göra mål, tycker jag, det som man har sett. Och nu ligger de ändå, de är ju 3 poäng efter oss. Skulle det vara så att vi slår Brentford, vilket vi förhoppningsvis gör det nästa helg, då har vi en chans att gå ifrån City med 6 poäng. Även om det är så pass tidigt på säsongen, så tror jag att det skulle nog kännas ganska tufft för dem. Och nu vill jag minnas att det är City-Chelsea nästa helg. Och skulle det vara så, då är det ju såklart ännu viktigare match för Manchester City när de kommer till Anfield. För City och Chelsea är ju, de har ju börjat säsongen, Chelsea har ju börjat säsongen väldigt bra. De såg ju riktigt starka ut på Anfield. Och nu tar de emot City hemma nästa omgång. City kommer från 0-0 mot Southampton. Alltså att de skulle torska mot Chelsea och vi vinner mot Brentford, då är de 6 poäng bakom både oss och Chelsea. Och skulle de då förlora mot oss på Anfield, då har de en liten glipa. Och det är klart, de kommer ju såklart att plocka en hel del poäng den här säsongen. Där råder ju ingen tvekan om. Men toppen i år ser väldigt stark ut. Så jag tror inte man har råd att tappa sig jättemycket poäng för att kunna ta hem titeln. Och det måste ju vara det som City satsar på. Även om de bara kunde spendera småslantar med deras mått mätt i somras. Men det var ju bara 1 miljard spelare när man var ute efter 2. Så man måste ju känna lite grann med Guardiola där också, att han inte riktigt får den backningen som han kanske önskar. Men trots det så har de ju en ganska stark trupp.
Ja, de skulle ju ha skaffat en anfallare. De saknar Aguero. Och det var ju synd att de inte fick loss Kane i tid.
Ja, men jag tror att det ska ju bli superspännande matchen mot City. Bara nu vi kan göra vårt jobb mot Brentford nästa helg. Och det har ju sett bra ut såklart. Vi har ju spelat väldigt bra mot de här lagen, de här matcherna som vi ska vinna. Så fortsätter vi med det, då har vi en liten lucka mot City när vi väl kliver in till matchen. Och då borde vi kunna spela lite mer avslappnande än vad de kan göra i alla fall. Det kommer bli svårt att vara ett jagande lag den här säsongen, tror jag.
Och nu då, under den här kommande månaden, så är det ju väldigt många borta matcher. Liverpool har ju nu återigen gjort Anfield till ett så kallat fort. Det är väldigt svårt att vinna och ta poäng mot Liverpool numera efter förra julen. Men så många borta matcher, alltså, är inte, kommer det att sätta käppar i hjulet, tror ni, för poängskörden, Per?
Nej, det tror jag väl inte riktigt. Den matchbilden som Liverpool brukar ha problem med är ju egentligen när motståndarna parkerar bussen och stänger alla ytorna. Motståndare som kliver fram brukar man ju kunna kontra sönder, och motståndarna tenderar ju att kliva fram mer när de får spela hemma. Men det är ju klart, det ska ju bli intressant att se till exempel Brentford. De spelar ju väldigt rakt och direkt. Och de kommer ju spela fysiskt såklart. Arsenal hade ju extrema problem med det i premiären. Men sen är det ju klart att ett skadeskjutet Arsenal och ett nästan skadefritt Liverpool, det är ju väldigt stor skillnad i nivå. Men det är absolut inte sådana motståndare som man kan underskatta. Watford borta är ju också en sån där match som har varit lite obehaglig och innehållit en del torskar genom åren. Så att, ja, helt lätt blir det ju inte, men jag tror inte att det är någon enorm nackdel för Liverpool att spela på bortaplan sett till hur matchbilden är.
Jag tror inte heller att det ska behöva vara en jättestor inverkan. Det är klart, nu är både Brentford och Watford, det är ju 2 nykomlingar. Det är klart, det ska ju bara vara 3 poäng i båda de matcherna. Men precis som du är inne på, Pelle, så Brentford, det har ju varit tuffa motståndare för de som har mött dem hittills. De slog ju Wolverhampton ganska så behagligt den här omgången till exempel. Och Watford var ju de som sabbade våran svit som vi hade här om året när vi vann. Det var ju en 3-0-torsk där som gjorde att våran förlust nolla försvann. Så det kommer inte alls att vara några gratissegrar. Och sen just 2 borta matcher i Champions League mitt i allt det här också. Det blir lite resande. Alltså det skulle inte göra någonting om vi plockade poäng borta mot Porto. Gärna vinner borta mot Porto. Så att vi får en liten lite marginal i Champions League. För nu kryssade de i första matchen, både de och Atletico Madrid. Så skulle vi vinna där, så ja, men då ser ju den tävlingen ganska lämplig ut. Men känner man Liverpool rätt, så brukar de kunna sätta käppar i hjulen för sig själv i gruppspelet i Champions League. Även om det ofta slutar med att man går vidare, så är det ju sällan innan sista matchen.
Och möte mot Atletico Madrid igen då, som man åkte ut i Champions League mot förra året när man försvarade Champions League-titeln. Hur svår grupp har Liverpool hamnat i tillsammans i Champions League då med Atletico Madrid, Porto och Milan? Hur görbar är den?
När jag tittade på inför lottningen så såg Atletico Madrid som det svåraste laget i den första gruppen och Milan som det svåraste laget i den fjärde gruppen. Så att få bägge de två kändes ju såklart lite surt. Sen är ju Porto har vi haft lätt för tidigare, men samtidigt det är svårspelat lag. Vi kommer ju inte få några gratis poäng. Det är klart man hellre hade mött något Malmö FF eller Sheriff Tiraspol och de lagen. Det hade känts som kanske lite mer behagliga motstånd att ha Milan som fjärde lag. Så det kommer nog att... vi kommer ju inte kunna ställa B-laget på planen i Champions League när man ska räkna med poäng, utan det kommer ju krävas 100-procentiga insatser. Och lite grann så är det så man vill att Champions League ska vara också. Men ja, det är, jag hade ju gärna sett att kanske något av de andra engelska lagen hade fått den här gruppen istället.
Och nu är det då, vi blickar framåt ungefär en månad inför matchen Manchester United. Vi kommer inte prata så mycket om den, för jag tänker att vi kanske kommer att återkomma lite speciellt inför just Manchester United-matchen. Och då kan vi prata mer om Manchester United då. Men fram då till den 19 oktober då, som vi pratar om, till Atletico Madrid. Liverpool, vilket har ligan då. Liverpool kommer ju att spela mot Brentford, Manchester City och Watford. Hur många poäng kommer man ha tagit efter de matcherna av de här totalt 9 poängen? Per, vad tror du?
Slå till med 7.
7 poäng, ja. Var tappar Liverpool poäng? Är det mot Brentford?
Kryss mot City, tror jag.
Thomas?
Nej, vi tar full pott.
Full pott, ja. Och vad blir det då i City-matchen?
City-matchen tror jag kommer bli, jag tror att det kommer bli tight. Ibland så blir det väldigt, väldigt målrikt när vi möter City, men det tror jag inte det kommer bli nu. För jag tänker att vi kanske kan ta en 2-1-seger där. Och det känns som att det var ett tag sedan vi spöade dem, så det är väl dags nu.
2-1 mot City och vinst i de övriga matcherna. Ja, och då kan vi ta Champions League-matcherna. Hur går det där? Är du lika optimistisk där, Thomas?
Nej, där kommer det gå segt.
Såklart. Ja. Så.
Nej, jag tror vi tar en poäng på de här två matcherna.
Oj då, Per, är du lika pessimistisk?
Nej, jag skulle säga 3 poäng mot Porto, kryss borta mot Atletico, så 4.
Ja, det får vi väl ta då. Och i och med det så börjar vi snart runda av det här avsnittet, den här säsongsinledningen av säsongen 2021-2022. Men innan vi stänger för den här gången, en topp 5-lista ska det bli. Och någonting som är väldigt, som har blivit väldigt mycket diskussion om, trots att det inte skulle bli så mycket diskussioner om en speciell situation i och med intågandet av VAR, är ju straffar. Och det gäller att ha bra straffskyttar. Och när det gäller just straffskyttar, ska vi lista dem?
Mm. Vi har tänkt att vi ska lista våra 5 bästa straffskyttar under 2000-talet.
Har det funnits några?
Vi har ju haft ganska många straffskyttar ändå under den här perioden. Vissa bra, andra sämre. En sak som jag funderar på när vi satt och knåpade ihop den här listan, det är vilka straffar som man faktiskt minns från den här perioden. Så om man bortser från Xabi Alonso i Champions League-finalen 2005, har ni någon favoritstraff under 2000-talet som ni verkligen bär med er?
Nej, det är bara missarna man minns. På något sätt.
Och Gerard gjorde väl hattrick mot United i straffar. Eller minns jag helt fel? Kanske en dum fråga med tanke på att du frågar.
Jag tror,
vilka vi minns.
Jag tror att han satte 2 och missade en. Men
så kanske det var.
Jag ska inte svära på det.
Men något som med Liverpool och straffar, Liverpool har inte haft några spektakulära straffskyttar. Alltså den här självklara skuttet som Jorginho i Chelsea gör eller någonting. Utan det har varit mer, Gerrard känns som en pang på, det är liksom, det är inte så mycket krusiduller utan hårt. Inte lätta bollen som Maradona kunde göra eller så, utan så.
Ja, nej, den som jag kommer att tänka på främst är klart, ja, det är en James Milner straff då såklart. Men det var ju mot Leicester den här gången när Mané blir bryskt kapad i straffområdet bakifrån på tilläggstid. Som det debatteras fortfarande om det skulle vara straff eller inte och att det skulle vara filmning och sådär. Ja, men det straffavgörandet på något sätt satte tonen för en bra säsong. Att vi hade just det här flytet och lyckas få en straff så sent och att Milne satte den. Så den straffen minns jag väl. Annars har jag också svårt att liksom säga någon specifik straff. Och det betyder bara att vi får alldeles för få straffar, tänker jag.
Det måste du göra.
Ja. Annars är det, ja, man minns ju några missar.
Och räddningar kan man också minnas.
Ja, jag kanske är snarare så att jag minns Mignolets räddning i debuten mot Stoke än jag minns När jag vet inte, när Sala sköt in sin sjunde straff eller något sånt där.
Men... Ja, jag kom på en nu under tiden faktiskt. Kommer ni ihåg det? För kanske 10 år sedan, när Lucas Leiva blev nerriven hysteriskt sent in på övertiden mot Arsenal.
Ja.
Nu... Och Cruyff kvitterade. Jag kommer ihåg att Wenger var helt galen, för de jagade ju guld på den tiden i ligaguld. Och jag kommer ihåg just att Wenger blev så skogstokig. Arenan kokar ju såklart, och Kurt ju såklart mål på straffen. Just. Den, om jag ska säga en, så är det faktiskt den, måste jag säga.
Jag vill minnas att det också var en match då vi startade med en ganska B-betonad elva. Att det var, undrar om inte en sån som Jack Robinson som spelar vänsterback kanske, så att det var liksom... Ja, det var en liten skräll att vi skulle plocka poäng. Så ja, men den straffen minns jag också.
Tar han sig in på listan?
Faktum är att det var en väldigt fin övergång som Pelle hjälpte mig med där, för på plats 5 på listan så har vi satt Dirk Kuyt, som vi alla minns med värme såklart. Han var en stabil straffskytt. Han satte ju viktiga straffar, en mot Everton bland annat, som gjorde att vi tog en derbyseger. Han, enligt Transfermarkt statistik, så slog han 10 straffar i Premier League och satte 8. Det får man väl ändå se som ett väldigt bra betyg. Det är 80%, och det är väl någonstans, ja klart, 90% kanske man vill ha en straffskytt som sätter, men...
Det känns väldigt Dirk Kuyt, 8 av 10. Ja. Alltså, Dirk Kuyt på något sätt.
Ja, för men hans styrka vid ändå sätta returerna, så bara att han kan sätta en liggande boll, det är ju starkt. Mm. Och som kuriosa kan jag säga att en av de där 2 missade straffarna, den slog han hemma mot Arsenal när jag satt på läktaren.
Och han slog inte in returen?
Nej, däremot så avbjorde Van Persie i 93 minuten.
Ouch.
Ja, det var en kul promenad hem för den arenan då.
Vi lämnar det, och sen så går vi. Vem är den fjärde bästa straffskytten i Liverpool under 2000-talet?
Där har vi den spelaren som har slagit i särklass flest straffar. Och också missat i särklass flest straffar. Steven Gerrard har vi på fjärde plats. Han slog 39 straffar enligt Transfermarkt statistik och satte 32. Så han missade 7 straffar. Procentuellt så är det lite bättre än vad Kuyt hade, men det är fortfarande ganska många missar. Och jag kände mig aldrig säker med Gerrard som straffskytt. Trots att han satte de flesta så var jag alltid... Jag är ofta nervös inför straffar, men jag var alltid nervös när han skulle lägga en straff. För det kändes som att han inte riktigt... Visst du, man skulle slå en bra straff.
Du menar det var lite så här blunda och hoppas på det bästa?
Ja, eller så bara ta sikte med en bredsida i ett hörn och hoppas att målvakten hoppar åt det andra hållet.
Men du var bredsidor och anlade in då, så det inte var sträckt vrist hårt.
Nej, jag tror inte det var
i hopp om att få in både målvakten och bollen.
Nej, det var inte, jag kan inte minnas att det var så mycket kraftstraffar från Gerrard. Men
kanske det som var problemet.
Han slog ju nästan 40 stycken, så någon måste han väl ha tagit i på i alla fall.
På plats nummer 3.
På plats nummer 3 så har vi ju James Milner. Det är ju, han har ju bara missat en straff sedan han kom till Liverpool och satt 13, så han har ju väldigt hög procentsiffra. Han är ju säkerheten själv från straffpunkten.
Är du orolig när han ställer sig där på
inte det minsta. Däremot är jag orolig när han inte står där. Ja, men han är, det är inte heller som, det är ingen glamorös straffskytt. Det är inte kanske den man tänker sig som straffskytt i första hand, en sån här allt i allo som kan spela både högerback och vänsterytter och vart man nu sätter honom. Men han är säker, liksom trygg. Han kommer aldrig slå en Rabona-straff eller göra någon sån här Jorginho-hopsa-steg, utan han kommer gå fram och han kommer dra den i hörnet så att målvakten inte når den. Och det är ju det man vill ha hos en straffskytt.
Stabil tredje plats har vi där alltså i form av James Milner, av de bästa straffskyttarna som Liverpool har haft under det här millenniet. Nummer 2 då?
Nummer 2 har vi en som missade häromdagen faktiskt, det är Mohamed Salah. Han har ju också ett väldigt, väldigt högt facit i Premier League. Han har slagit 15 och satt 14, så det är svårt att kritisera honom som straffskytt. Jag kan ibland känna att han går lite på chans när han lägger straffarna. Det här på kraft mitt i målet, det var ju det som gick snett mot Milan. Att han, fast klart, ibland så kan han också sätta de här trygga ut i hörnen, men lite sådär blunda och ta i har jag fått känslan av honom några gånger. Men det kanske är hårt för en spelare som har satt nästan varenda straffarna slaget.
Men är du höger- eller vänsterfotad när du spelar fotboll?
Höger.
Höger. Jag tror att det kan vara något där. En teori som jag har. Att jag också är lite osäker. Varje gång en vänsterfotad spelare ska slå en straff så känns det fel. Jag är högerfotad också. Men sen fick jag ju lära mig under EM som var. För det var väl EM eller var det VM?
EM
som var att vänsterfotade spelare sätter straffen oftare än vad högerfotare gör enligt väl initierade experter. Så att det kanske är ofog, det är bara en konstig känsla. Men Salah nummer två, och är en vänsterfotad eller högerfotad spelare på plats ett?
Nej, det är en högerfotad spelare. Här har vi väl en som kanske, han kommer nog inte komma in på så jättemånga listor som vi har, den här spelaren. Han slog bara 5 straffar också i Liverpool, men han satte alla sina straffar. Och då var det ändå mot lag som Arsenal och Manchester United och sådär. Och spelaren jag pratar om är Danny Murphy. Han, där var jag inte nervös när han klev fram till straffpunkten. Han var väldigt, väldigt trygg när han slog straffar. Och inte heller någon sån här glamorösa grejer, utan han bara drog dit den.
Ofta i viktiga matcher, alltså avgörande mål i viktiga matcher. Och så känns det som att han spelar väldigt länge i Liverpool, men jag tror inte han gjorde det ändå.
Nej, han hade inte så jättelång karriär i Liverpool. Han var inte heller ordinarie under så lång tid i Liverpool, utan han, det var lite ut och in i laget och sådär. Men när han väl spelade så gjorde han en hel del avtryck. Och han är väl en sån, den lista får man nog också ta göra någon gång, men en spelare som jag kände lämnade lite grann för tidigt. Att jag hade velat, han hade kunnat fylla en roll längre än vad han faktiskt gjorde, för det var en väldigt, väldigt duktig fotbollsspelare. Och han kom ju till fina klubbar sen också. Han var ju...
Fulham.
Ja, inte bara. Han var väl Tottenham ett tag också kanske, om jag minns rätt. Och det fanns mycket fotboll i honom. Han var ju klart bättre på planen än som pundit, får man väl säga. Där han kanske inte är lika klok som han var med bollen vid fötterna.
Men en första placering då för Danny Murphy som bästa Liverpool-skytt. Och jag antar också att det är flera som har kommenterat på sociala medier om just det här med straffskyttar.
Absolut. Det är dels, jag hade en ingående diskussion med Björn Grafström, våran gamla kanske fel, men han, våran guru från Svenska Fans forumet. Och han var också inne på Danny Murphy. Han var inne lite grann på Salah, Milner, Gerrard, och han nämnde också Gary McAllister. Och Gary McAllister var också en sån här, inte heller någon glamorös spelare, utan en trygg mittfältare som gick in och la den bredvid målvakten. Och det är lite grann där man vill. Vi kom in lite grann på Michael Owen också. Enligt den statistiken som han fick fram i alla fall, så hade Michael Owen under sin karriär satt 13 av 23 straffar. Och det är nästan anmärkningsvärt dåligt.
Ja, det är det. Och jag kommer ihåg när Michael Owen spelar, att varför skickar man fram honom? Han sätter den ju aldrig. Men han sätter den ändå så många gånger. Det var ändå bättre statistik än vad det kändes som.
Ja, och sen så hade vi Jonte Granlund som nämnde Suarez. Och Suarez minns man ju som en spelare som gjorde mål på allt. Men om jag var inne och kollade på hans statistik, åtminstone den som Transfermarkt hade, så hade Suarez bara lagt en straff i Premier League för Liverpool, och den hade han missat. Så om den statistiken stämmer, så är ju inte han en av de bästa straffskyttarna. Däremot så är det ju ingen snack om att han är en av de bästa spelarna. Våran kollega på Total Liverpool, Jesper, han skriver att han inte ens behöver, frågar om man ens behöver nämna Milner. Och det är klart att det behöver man inte, för Milner missar man ju inte en sån här gång. Janne Johansson skriver också att statistiken Milner hade när han tog våra var ju rätt imponerande. Och annars så kommer inte han heller på några andra än de som vi har tagit upp här. En sak som jag kan tycka är lite anmärkningsvärt, att om vi tittar på att de som inte är aktuella här, det är inte någon som nämner Torres, inte någon som nämner Owen, inte någon som nämner Suarez, inte någon som nämner Sturridge. Så det är inte alltid som det är de bästa målskyttarna som är de bästa straffskyttarna.
Nej, och det brukar man ju förknippa de stora målskyttarna som är. Men i den här listan så verkar det som att det är en stabil grovarbetarspelare som Kuyt, som Milner, som Danny Murphy. Så ja, kanske du är duktig på att lägga straffar. Kanske inte så spektakulär, men du får jobbet gjort.
Ja, för det är en helt annan grej som att ta ett rappt avslut i straffområdet som Danny Sturridge var bra på. Än bollen ligger stilla vid straffpunkten. Jag har ju fått sett Danny Sturridge missa en straff i Premier League också. Om man ska lägga det...
Ska du gå på fotboll den här säsongen, Thomas?
Japp, men...
Jag tror det är en fördel att inte ha fixat straffen eller vara inblandad i straffsituationen. För då kan man ju vara så inne i det mentalt. Liksom. De här spelarna som James Milner som har sett det lite mer från avstånd. De är ju inte, ja, de är ju i ett annat mentalt läge när det blir straff, om du förstår vad jag menar.
Man kanske skulle göra som, var det Paraguay som hade målvakt Chilavert för många herrans år sedan som tog alla fasta situationer. Han var inte nära straffsituationen.
Nej, fina frisparkar också där.
Det man inte ska göra, det är ju att gå direkt ifrån bänken till straffpunkten. Det såg vi ju bevis på i somras när England spelade, men den måste David Moyes ha missat, för han gjorde ju samma misstag idag med Mark Noble som han tog direkt från bänken till straffpunkten, och så fick vi se en tam straff som räddade Uniteds seger.
Mycket psykologi när det gäller straffar. Hoppa inte in direkt från bänken, var inte vänsterfotad, eller var det enligt statistik, men jag kommer att blunda. Och håll dig borta från situationen. Där har vi nycklarna för att vara bra straffläggare, och Danny Murphy var tydligen en kombination av allt det, för han är nämligen den som har blivit utsedd, i alla fall här i Total Liverpools podd, att vara den bästa straffskydden Liverpool haft under det här millenniet. Och med det så börjar det bli dags att stänga igen för idag. Vad ser ni fram emot mest under den här månaden som kommer, Per?
Ja, det är ju matchen mot Manchester City naturligtvis.
Thomas?
Ja, det går ju inte att säga någonting annat. Det är ju de stormatcherna som är, det är de som är häftiga, eller häftigaste. Och det är också den enda matchen som vi har på Anfield i stort sett den här morgonen. Det är där som det är bäst stämning, så det är klart att det är den matchen som är speciell.
Så 3 oktober då Liverpool tar emot Manchester City i, på Anfield, är alltså bokad för Thomas Nygren och Per Kvist. Tack så mycket för idag.
Tack själv.
Tack själv.
Och tack så mycket till dig som har valt att ladda ner den här podden, och om en månad ungefär igen så hörs vi, och då kan vi sammanfatta hur gick det egentligen i alla matcher och hur känns det inför Manchester United-matchen om en månad alltså. Fram tills dess, ha det så fantastiskt bra. Hej då! Liverpool!